På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses, hej!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Oxenstierna och Vasa alltså?
Nej, bara Oxenstierna.
Bara Oxenstierna.
Bengt och Nils Jönsson Oxenstierna. Riksföreståndare 20 januari 1448 till juni 1448. Så. Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med Mattias och Hamid. Vi som gör den här podden är ju historielärare i grunden, det har vi sagt flera gånger tidigare. Vi finns på olika sociala medier, Twitter, Instagram och Facebook, det heter vi Kungar och krig. Vi finns också på Patreon, där ni kan gå in och skänka en slant om det är så att ni tycker att det vi gör är jättebra, så vi kan fortsätta komma ut med fler avsnitt. Och en liten påminnelse till er som är Patreon, så att är ni... Nu ska vi se, om ni är hertigar och kungar så kommer ni få välja om ni vill ett specialavsnitt som vi ska göra om ett ämne som ni tycker är särskilt roligt som passar bra in. Ni kan också vänta om ni tycker att det finns något på 1500-1600-talet som ni vill att vi ska göra ett avsnitt om, så kan ni hålla på den önskan. För vi befinner oss ju fortfarande här med i 1400-talet. Vi lurade ju lyssnarna lite förra avsnittet genom att gå hela vägen fram till 1470. Så tänkte folk att nu börjar de närma sig slutet. Men chi fick dem när vi nu ska hoppa tillbaks till 1448. Eftersom jag har någon sån här bizarr ambition om att vi ska följa den svenska regentlängden och inte få hoppa över någonting överhuvudtaget, utan vi ska följa den slaviskt. Det innebär att vi gör ett avsnitt om de två bröder som var riksföreståndare under ett halvt år, 6 månader, 1448, nämligen Bengt och Nils Jönsson Oxenstierna. Oxenstierna, att de heter så, vad tyder det på?
Ja, de tillhör ett artsligt släkte. Och de Oxenstierna, för er som kan den svenska historien, vet ju också att det här är inte vilken släkt som helst. Det här adliga släktet kommer ju spela en viktig roll längre fram i Sveriges historia.
Och då tänker vi på Axel Oxenstierna bland annat, som blir... Gustav den andra Adolfs högra hand under 1600-talet. Vi har ju sagt det här några gånger nu, att den här perioden är en av de rörigaste perioderna politiskt i svensk historia. Och jag har läst lite, för att grejen är den att vi ska göra det här avsnittet då om Bengt och Nils Jönsson Oxenstierna. Och även om det här är två adelspersoner, de tillhör en av de förnämsta adelssläkterna, så finns det ju väldigt, väldigt lite skrivet om dem. Det finns ju inte en hel bok utgiven om de här två bröderna, utan ska man hitta information, och nu menar inte jag att om man går och liksom letar i riksarkivet i de här historiska urkunderna, utan om man bläddrar i historisk litteratur av olika slag, till exempel olika översiktsverk, olika biografier och liknande, att man lite grann får plocka här och där för att liksom göra en samlad bild av de här två personerna. För som sagt, även om de då tillhör en av de förnämsta svenska adelssläkterna och innehar det högsta politiska ämbetet i Sverige, förvisso bara under ett halvår, så är det två personer som är ganska bortglömda relativt sett. De är ju som en parentes i den svenska historien, även om de förekommer lite här och där på olika sätt, som häradshövdingar, riksråd, lagmän, riddare och sen så slutligen då riksföreståndare. För vad kom vi fram till att en riksföreståndare var? Vi pratade lite om det i förra avsnittet.
Vice statschef.
Så någonstans den som är...
Ja, den som är ställföreträdande kung när kungen inte är på plats.
Ja, alltså som förestår riket när det inte finns en kung. Och Karl Knut som bonde är ju den som använder den här titeln i Sverige för första gången. När han är riksföreståndare mellan Erik av Pommern och Kristoffer av Bayern 1439. Och den här titeln återkommer ju sen då 1448 när Nils och Bengt Jönsson Oxenstierna har titeln. För ska man följa den svenska regentlängden, så om vi tar den här perioden som då kallar för Kalmarunionens tid, så börjar ju den med att drottning Margareta blir regerande drottning tillsammans med Erik av Pommern. Och Erik av Pommern regerar fram till att han avsätts 1439, och sen väljs Kristoffer av Bayern till kung och är kung i ett ungefär knappt decennium. Och sen när Kristoffer av Bayern dör så har vi en kort period, 6 månader, då de här två bröderna är riksföreståndare. Och sen väljs Karl Knut som bonde till kung. Och han väljs ju till kung inte mindre än 3 gånger. Så det är ju egentligen här när de här två bröderna blir riksföreståndare. Så nu börjar bli riktigt svårt att hålla den svenska kungalängden. Alltså hålla koll på den svenska regentlängden. Just för att det blandas mellan olika riksföreståndare och svenska regenter i form av Karl Knut som bonde. Och inhemska svenska riksföreståndare. För under perioden under 1400-talet så är ju inte... Bengt och Nils, de är inte varken först eller sist, för KKB var ju den första, och sen efter Nils och Bengt så kommer bland annat Bengts son Jöns Bengtsson Oxenstierna som är ärkebiskop, och han blir också riksföreståndare, Erik Axelsson Tott, Kjetil Nilsson Vasa och ytterligare, sen kommer ju Sten Sture den äldre och Sten Sture den yngre under slutet av 1400-talet och början på 1500-talet, och sen är väl Gustav Vasa riksföreståndare innan han väljs till kung 1523. Så det är ju som sagt en väldigt rörig period i svensk historia under 1400-talet. Och om vi ska snöa in oss då på de här två bröderna Bengt och Nils Jönsson Oxenstierna, så vet vi om dem, det är att de tillhör ju då den här förnämna släkten Oxenstierna. Och då ska man ju förvisso komma ihåg att det var ju ingen inom adeln som kallade sig det här vid den här tiden, utan det är ju liksom sentida tillägg, på samma sätt som Karl Knut som bonde aldrig kallade sig för bonde. Det är ju inte ett efternamn, utan det är ju ett adelsnamn, och det var ingenting man använde. Om till exempel du skulle träffa Bengt här ute, så skulle inte han presentera sig som Bengt Jönsson Oxenstierna. Hans far heter ju då, eller deras far heter ju då Jöns. Det hör man ju på namnet att de heter Jönsson. Han heter Jöns Bengtsson. Och deras mor är Märta Finnvidsdotter. Och precis som Karl Knut som bonde så blir bröderna Bengt och Nils faderslösa i ganska tidig ålder. För deras farsa Jöns Bengtsson, han dör under sent 1390-tal. Och vi vet inte exakt när vare sig Bengt eller Nils är födda. Men eftersom pappan dör då sent 1390-tal, så vet vi ju att de är födda någon gång under 1390-talet. Alltså sent 1300-tal. De är alltså ungefär ett årtionde äldre än sin stora rival Karl Knut som bonde. Jöns och Märta har 2 söner. Bengt har fått namn efter sin farfar och Nils har fått namn efter sin farfars far. Och vi vet med ganska stor säkerhet att Nils är den äldsta av de här två bröderna. Och det är väl Nils som har de liksom största politiska framgångarna som är mest betydelsefull i början. Men Bengt, den som i någonstans eftervärlden har fått stå som symbol för oppositionen mot Karl Knut som bonde. För Bo Eriksson har i den här boken Svenska adens historia beskrivit den här perioden, säg någonstans mellan 1430 och 1450, som en strid mellan 2 mäktiga herrar. Och då är de här 2 herrarna då Bengt Jönsson Oxenstierna å ena sidan och Karl Knut som bonde å andra sidan. Och då skriver han att Bengt Jönsson Oxenstierna sänkte ättens berömda horn för att gå till anfall. För Karl Knut som bonde var ju inte vem som helst. Vi har ju förvisso gjort ett helt jävla avsnitt om honom, men lite kort, Vem var han och varför sänkte Bengt Jönsson Oxenstierna ättens berömda horn mot honom?
Vi var ju inne på det i förra avsnittet att Karl Knut som bonde, riddarson, kom från en förnäm och mäktig släkt. Hade ju stora ambitioner att komma åt mycket makt i Sverige. Och det du beskriver är väldigt intressant, för att det vi har här är familjestrider. Mm. Alltså släkter, mäktiga släkter som strider inne på svenskt territorium. Och å ena sidan Oxenstierna och å andra sidan bondesläkten. Och båda kommer ju spela betydande roll i den svenska historien, men framförallt Karl Knut som bonde, som väljs ju senare till kung vid tre olika tillfällen.
För det ska man ju komma ihåg att varken Nils eller Bengt Jönsson Oxenstierna blir ju kungar, utan blir ju riksföreståndare. Och det är väl ingen i släkten Oxenstierna som har blivit kung. Däremot en annan konkurrerande släkt som är väldigt betydelsefull vid den här tiden är ju släkten Vasa. Och den släkten kommer definitivt att få betydelse under 1500-talet, när Gustav Vasa kröns till kung 1523. Första gången som Bengt och Nils nämns i någon av de historiska urkunderna, alltså första gången som vi har liksom skriftliga belägg på att de existerar som personer, det är 1409. Och det är i ett brev som finns bevarat på Riksarkivet, en uppgörelse mellan släkten Oxenstierna och Vadstena kloster. Där nämns Bengt och Nils Jönsson Oxenstierna vid namn, men inte som några aktiva parter på något sätt. Utan det är först under 1420-talet som Bengt och Nils börjar förekomma mer regelbundet i den svenska historien och i de svenska urkunderna. Och Bengt Jönsson Oxenstierna, alltså den yngre av bröderna, han är ju en synnerligen intressant person i sammanhanget, och man skulle kunna tänka sig, nu är det ju Karl Knut som bonde som har kommit att dominera det svenska 1400-talet som kung vid tre tillfällen, men med en liten annan utgång av historien så skulle det lika gärna nästan kunna vara Bengt Jönsson som hade haft den rollen. För att KKB överhuvudtaget lyckas ta sig till makten, det hänger ju ihop med sådana slumpartade tillfällen som att Kristoffer och Bajen går och dör 1448 och lämnar scenen helt öppen. Vi pratade väl lite om det avsnittet om Kristoffer och Bajen, att vad hade hänt om han inte hade dött där? För man kan se att Bengt Jönsson har ambitioner, han tänker strategiskt ganska tidigt. Alltså, bara på en scen, se på en sån sak på vilka han gifter sig med. Han gifter sig först i sitt första äktenskap med Kristina Kristians dotter Vasa, alltså dotter till Kristian Nilsson, eller Kristian Nilsson, eller Christer Nilsson som vi kallade honom i förra avsnittet om Karl Knut som bonde, som ju då är ett av de svenska riksråden. Och genom att gifta sig med Kristina Vasa så får han ju både prestige, han får pengar och han får också vapen, eftersom han får tillgång till sin svärfars liksom hela samlade vapenarsenal genom det här giftermålet. Och sen i sitt andra äktenskap så gifte han sig med Märta Lydika dotter, som är också en välbesutten kvinna, vilket gör att Bengt Jönsson Oxenstierna i det här äktenskapet tillskansar sig stora summor pengar. Och i det här äktenskapet med Vasadottern Kristina så får han fyra söner, bland annat Jöns Bengtsson som senare ska bli biskop, ärkebiskop. Och en av de ledande i kampen mot Karl Knut som bonde under det första upproret mot Karl Knut som bonde. Och sen Christian, Arvid och David är de tre andra sönerna som Bengt får i sitt äktenskap. Han tar tidigt ställning mot Erik av Pommern, Bengt Jönsson, bland annat 1432 i en strid om tillsättning av ärkebiskop. Och det här är ju tidigt i Erik av Pommerns regentskap över Sverige. Han bosätter sig i Uppland, eller de bosätter sig båda två i Uppland, men Nils Jönsson flyttar till Djursholm utanför Stockholm någon gång 1431-1432. Och sen under mitten av 1400-talet så har vi ju det här stora Engelbrektsupproret som är en av liksom en central händelse i den svenska historien, där Engelbrektsson givetvis är en av de ledande, men också Karl Knut som bonde spelar en väldigt aktiv roll. Däremot så vet vi inte om vare sig Bengt eller Nils deltog i det här Engelbrektsupproret. Däremot så vet vi att båda två deltog i Arboga möte 1435, det här som ibland felaktigt kallas för Sveriges första riksdag. Och de finns också med i en, eller åtminstone Nils finns med i en skrivelse som den svenska riksrådet har gjort till Livland, Preussen, Hansan och Norge, där man 1434 förklarar sitt avfall gentemot Erik av Pommern, det vill säga att man inte är svärlydnad mot Erik av Pommern längre. Men i Arboga möte 1435 så är både Bengt och Nils deltar. Och 1435 så förhandlar man bland annat med Erik av Pommern om hur man ska lösa situationen och de slitningar, för att Erik av Pommern är ju trots allt fortfarande kung över Kalmarunionen. De är också med och väljer Karl Knut som bonde och Engelbrekt M. Engelbrektsson till rikshövitsmän 1436. Så att man kan redan här under tidigt 1430-tal se att de är oerhört aktiva i den svenska politiken. De är med vid alla centrala händelser, de är med vid Arboga möte, de är med och väljer Karl Knut som bonde och Engelbrekt Engelbrektsson rikshövitsmän. Och 1439 så blir Bengt lagman i Uppsala och hövitsman på Ringstaholm. Och det är oklart om detta ska tolkas som om Karl Knutons bondes makt minskade, eller om man bara ville vinna över någon från Christian Nilssons familj till sin sida. För att 1439 så är ju då Karl Knutsson bonde riksföreståndare. Bengt har en särställning i det svenska riksrådet näst efter Karl Knutsson bonde och ärkebiskopen under den här interimperioden som är 1440, från det att Erik av Pommern avsätts till att Kristoffer av Bajen väljs till kung. Karl Knutsson bonde är ju då riksföreståndare under den här korta interimperioden. Men Bengt är ju i princip efter riksföreståndare och ärkebiskopen, så är Bengt som lagman i Uppsala och hövitsman på Ringstaholm, så är han den som står näst i rang efter Karl Knutsson bonde och ärkebiskopen. Sen i sommaren 1441, i väntan på att Kristoffer av Bajen ska komma, så utfärdade svenska riksrådet, där bland annat Bengt och Nils ingår, en grej till Karl Knutsson bonde för att han ska hålla sig lugn. Vad är det Karl Knutsson bonde får här för att inte hålla på och bråka?
Han får stora förläningar i Finland och beger sig dit också.
Exakt, för att det är ju för att man liksom vill hålla honom lugn för att han inte ska liksom hålla på och bråka. Mm. Så hamnar så småningom Karl Knutsson bonde i Finland istället. Bengt utnämns till rikshovmästare 1441 och Nils Jönsson, hans brorsa, blir hövitsman i Stockholm 1441 samma år. Och man kan väldigt tydligt se, för att nu är vi då under Kristoffer av Bajens regeringsperiod under 1440-talet. Och det är väldigt tydligt när man tittar och läser liksom de spridda skurar som finns om framförallt Bengt, att han är liksom väldigt, väldigt nära Kristoffer av Bajen. Han är ju hovmästare vid det här laget, och som hovmästare, riksmästare, så följer han kung Kristoffer av Bajen på hans Eriksgata 1442. Och det som Kristoffer av Bajen kanske är mest känd för, som vi pratade om i avsnittet om honom, det är ju Kristoffers landslag som tas fram här under hans regeringsperiod. Och eftersom Bengt är lagman i Uppland, så är det ganska säkert att han är med i framtagandet av den här landslagen. Bland annat så kan man anta det genom att släkten Oxenstiernas vapen är med på en av de handskrifter som finns ifrån den här landslagen.
Så han är helt enkelt arkitekt bakom den. Det väl, ligger väl nära till hans, tror du?
Ja, det är väl inte, nu blir det ju lite spekulationer, men det är väl inte alls omöjligt att tänka att han har en ganska betydande, och det som han ändå är lagman i Uppsala, att han har en ganska betydande roll i framtagandet av den här lagen.
Samtidigt som Kristoffer av Bajen är en, alltså Sverige, det är ju bekantskap för honom när han kommer till Sverige.
Ja, och det känns ju, av det man läser, så känns det ju som att Bengt är hans lite grann högra hand under den tiden som han är regent av Sverige. För när kungen, efter att han har blivit krönt, eller när han, efter att han har blivit vald till norsk kung, han har ju redan blivit vald till svensk och dansk kung, alltså Kristoffer av Bajen, så väljs han även till norsk kung, och det valet sker i Lödöse, alltså det som är föregången till Göteborg, 13 juni 1441, då väljs Kristoffer till kung även av Norge. Sen far han till Oslo för själva kröningen, och under tiden som han är i Oslo så utses ett råd bestående av ärkebiskopen Nils, Bengt Jönsson Oxenstierna, Erngild Nilsson och Magnus Gren som sätts att styra och råda över Sverige under den tiden som Kristoffer och Bajen då inte är i Sverige. Och alla de här fyra, Nils, Bengt, Erngild, jag vet inte riktigt hur man ska uttala det här namnet, Erngild och Magnus, alla de är motståndare till Karl Knut som bonde. Så att det är väldigt tydligt så att det finns en konflikt inom den svenska adeln, inom det svenska världsliga frälset, där Karl Knut som bonde är på ena sidan och Oxenstierna Vasa-släkten är på den andra sidan. Och så här ser man ju att Bengt Jönsson är ju en väldigt aktiv del i den svenska politiken under 1440-talet, medan hans brorsa då Nils för en något mer undanskymd tillvaro. 1443 så flyttar han till Nyköpings hus och blir hövetsman av Nyköping. Men om vi då hoppar fram till då det börjar bli riktigt intressant för Bengt och Nils Jönsson, så hamnar vi i januari 1448. Och då har ju Kristoffer av Bajen varit kung av Kalmarunionen i 6-7 år, någonting sånt där. Det svenska riksrådet, där bland annat både Bengt och Nils Jönsson Oxenstierna ingår, de är samlade i Jönköping i januari 1448 för att möta kung Kristoffer som ska resa dit. Och en av de saker som ska avhandlas på det här mötet i Jönköping, det är bland annat hur man ska hantera Erik av Pommern och att han sitter som pirat på Gotland. Men det som händer här, det är ju att Kristoffer dör väldigt hastigt i Helsingborg på 13-dagsafton 1448. Och i Jönköping sitter då det svenska riksrådet och väntar på kung Kristoffers ankomst. Istället så nås de av beskedet av att nej, han är död. Så nu har vi ingen kung. Och Karl Knut som bonde befinner sig vid den här tiden på Viborgs slott. Och Östersjön är isbelagd, så att han kan inte ta sig därifrån ännu. Utan det svenska riksrådet väljer den 20 januari 1448 bröderna Bengt och Nils Jönsson Oxenstierna till riksföreståndare. För det som händer då 1448 efter att Bengt och Nils har valts till riksföreståndare, det är ju att nu börjar en intensiv diskussion här. Vem ska bli kung? Vem ska vi välja till kung? Och i Danmark så är man ju klar över ganska snart att det ska bli Christian, som sen blir Christian den första som ska väljas till kung. Men det är man inte alls lika övertygad om i Sverige, att det är han som ska bli kung. Ett seriöst alternativ som man faktiskt överväger, det är ju att Erik av Pommern ska väljas på nytt. Han har ju en ganska stark position i Östersjön. Han sitter där på Visborgs slott och bedriver kaparverksamhet. Och även om han kanske är den mest hatade personen i hela Östersjön, så har han ju ändå ett stort kontaktnät. Han har ju kontakter med Nederländerna, han har kontakter med Hansan, han har kontakter med Pommern som han kommer ifrån. Och vi vet ju att förekom kontakter mellan svenska stormän och Erik på Gotland under 1448, där man på allvar förhandlade med honom huruvida han skulle kunna återkomma som kung över Sverige. Det är inte omöjligt att Bengt och Nils är inblandade i de här förhandlingarna eftersom de ändå var riksföreståndare. Men det finns det inga säkra belägg för. Däremot så vet vi ju att Karl Knut som bonde, han ligger i Viborg på Viborgs slott och inväntar islossningen. Och han sitter ju inte och rullar tummarna, utan han samlar ju sina soldater, 800 riddare och svänner, säger man att han kom med så småningom över Östersjön när isarna hade lossnat och man kunde resa däröver. För under tidig sommar i juni 1448 så har man ju ett bestämt att man ska ha ett möte i Stockholm. Och i Stockholm så sitter de svenska herremännen, bland annat då Nils och Bengt Jönsson Oxenstierna, där sitter den svenska ärkebiskopen, Magnus Bengtsson Natt och Dag, och helt enkelt den svenska rådsaristokratin, de svenska adelsmännen. När Karl Knut som bonde anlände med sina skepp och sina 800 riddare och soldater, och då finns det ganska mycket beskrivet om hur Karl Knut som bondes män och riksföreståndarens män törnar ihop i Stockholm, hur det liksom utbryter rena gatuslagsmål under några veckor här 1448, för det är ju en väldigt orolig period. Man ska komma, vi har ingen svensk kung vid det här tillfället, vi har två riksföreståndare och det ska väljas en kung. Och då är frågan, vem ska man välja här? Bengt Jönsson förordar att man ska välja ett barn och företrädesvis någon av hans egna söner, eftersom man då kan, då kan rådet fortsätta att styra i väntan på att det här barnet ska bli myndigt, och sen kan det här barnet överta rollen som kung. Sen föreslås även Bengt och Nils själva att om någon av dem ska väljas till kung, de har ändå varit riksföreståndare i ett halvår, de har en stark position inom den svenska adeln. Karl Knutsson Bonde föreslår att man ska välja en ny riksföreståndare vid det här tillfället. Till det, eller mot det, så protesterar Nils och Bengt ganska kraftfullt, eftersom de ju redan är riksföreståndare. Men torsdagen den 20 juni 1448 så är det äntligen dags för att välja svensk kung. Och valet, det genomförs i Sankt Gertruds gillestuga. Och det här är då några dagar före midsommar 1448. Till valförrättare för det här valet väljs biskop Nils i Linköping och biskop Åke i Västerås plus två riddare. Och vi vet inte exakt vilka som det fanns att rösta mellan i det här valet. Men en klar majoritet röstar för Karl Knutsson Bonde. Både bland adelsmännen men också när den svenska menigheten, som det beskrivs, får rösta, så finns det en stark och klar majoritet för Karl Knutsson Bonde. Så att han väljs då till kung i juni 1448. Och hur ska man beskriva det här valet egentligen? Han kommer med sina 800 militära soldater från Viborg slott i Åbo.
Ja, det är ju helt klart en maktdemonstration från Karl Knutsson Bondes sida. Han kommer ju inte dit obeväpnad, utan han visar ju också... man kan väl också säga att det är ett strategiskt snilledrag att komma dit med sina soldater och trupper. För att visa på att okej, okay, jag har... jag kan krig och
jag är beredd att använda
mig. Jag är beredd att använda mig av mina soldater, så att det har väl också betraktats som en regelrätt militärkupp.
Ja, jag tror att vi pratade väl om det i avsnittet om Karl Knutsson Bonde, att Karlsson beskriver det här som i boken om Karl Knutsson Bonde, så beskriver han det som en statskupp, i någon artikel så beskriver han det som en ren militärkupp. Och det är väl inte helt fel att beskriva det på det sättet, just för att han kommer här med 800 man med båtar och rullar in i Stockholm. Och så som det beskrivs, just att soldaterna strider, alltså det blir rena gatustrider. Och det är ju ganska tydligt en maktdemonstration här mellan å ena sidan riksföreståndarna Bengt och Nils män och Karl Knutsson Bondes egen privata armé. För att han är ju ingenting annat än en hövetsman på Åbo vid det här. Till och med han är inte riksföreståndare eller val till kungen, utan han rullar in med sina soldater här.
Men så här i efterhand måste man också säga att det är ett genidrag, för att han kanske inte vet vid det här tillfället när han anländer till Stockholm från Finland, vad kommer de andra komma dit med? Alltså, kommer det bli tal om en maktdemonstration även från hans motparters sida, eller hur kommer det här hela mötet utspela sig? Så här med facit i hand måste man ju ändå säga att han valde att göra det rätta. Om man har maktambitioner, då kommer man ju dit med sina trupper till det här mötet. Så att han, så här i efterhand måste man ju ändå säga att han gjorde helt rätt. Det gav honom fördelar helt enkelt.
Ja, och de här veckorna 1448 på försommaren är ju, man skulle ju vilja att varit i Stockholm där och sett liksom hur gick det till, vad var det för stämningar i staden. Okej, vi pratar om det här som en militärkupp, statskupp. Hade vi kunnat se en annan utveckling? För det är ju aldrig så att historien liksom är självklar. Det är inte självklart att det skulle bli Karl Knutsson Bonde som valdes till kung.
Ja, det beskriver att det var ett väldans famlande. Alltså man tänkte till och med på Erik och Pommern. När man föreslog, var det Nils son man föreslog?
Ja, Bengts son.
Bengts son som man föreslog. Man föreslog Bengt och Nils själva. Så att, eller någon av de två. Så att det verkar ju ändå som att man har kastat ut nätet ganska långt långt bort. Och där kommer Karl Knutsson Bonde med sin här och visar tydligt att så enkelt ska ni inte få ha det. Utan...
Ja, och det är också väldigt tydligt så här att det är ju här som Kalmarunionen på riktigt börjar spricka. Vi har ju sett sprickor i muren redan i och med Engelbrektsupproret. Men att vi nu då i Sverige väljer en kung, Karl Knutsson Bonde, medan man då i Danmark väljer en annan kung, Christian den första, så ser vi att okej, vi har två olika kungar i länderna, vilket gör att en av grundidéerna med Kalmarunionen var att vi skulle ha en gemensam regent och en gemensam utrikespolitik. Men det spricker ju ordentligt här. Och i och med att Karl Knutsson Bonde väljs till kung 1448 så är det första gången på nästan 100 år, inte riktigt, men nästan som vi faktiskt har en kung född i Sverige. Det sa vi kanske inte någonting om i avsnittet om Karl Knutsson Bonde. Men vi har ju haft 4 regenter på varandra som inte har varit födda i Sverige före det här, nämligen Albrecht av Mecklenburg, drottning Margareta, Erik av Pommern och Kristoffer av Bayern. Men det är inte Karl Knutsson Bonde som det här avsnittet ska handla om, utan det är Bengt och Nils Jönsson Oxenstierna som då var riksföreståndare under den här perioden, våren eller första halvan av 1448. I och med att Karl Knutsson Bonde väljs till kung i juni detta år så försvinner ju också Bengt och Nils ur de svenska regentlängderna. För där tar ju deras period som riksföreståndare slut. Och däremot så återkommer ju Bengts son, Jöns Bengtsson Oxenstierna, han som sen blir ärkebiskop. Han blir också riksföreståndare vid 2 tillfällen under senare delen av 1400-talet. Och det som är lite intressant är ju att både Bengt och Nils dör ganska snart efter att Karl Knutsson Bonde har valt sig kung. Det finns ingenting som tyder på att Karl Knutsson Bonde har haft ihjäl, vare sig Bengt eller Nils, även om han hade track
record.
Han hade ju track record av att ha ihjäl sina motståndare. Vi kommer fram till att åtminstone en dryga 30-tal svenska politiska mord under 1400-talet bar Karl Knutsson Bondes signatur. Men Bengt Jönsson får åtminstone fortsätta som hovmästare även den första tiden som Karl Knutsson Bonde är kung. Han får även fortsätta inneha sin position som lagman i Uppsala. Och jag tänker där att Karl Knutsson Bonde kan inte göra sig hur mycket ovän som helst med den svenska adeln. Han kan liksom inte rensa ut fullständigt och plocka bort alla. Utan han låter Bengt få sitta kvar som hovmästare och även som lagman i Uppsala, just för att han kan inte ersätta, Karl Knutsson Bonde kan ju inte ersätta alla de svenska adelsmännen med sina egna gubbar.
Vad brukar man säga? Man vet vad man har, men man vet inte vad man får.
Nej, och sen ska man väl säga, håll dina vänner nära, håll dina fiender ännu närmare.
Det är bra.
Det är väl också ett sånt uttryck. Sen avlider Bengt Jönsson 1450, alltså bara ett dryga 2 år efter att han inte fick vara riksföreståndare längre. Nils, hans brorsa, hans äldre bror, blir av med Nyköpings hus. Eventuellt så hamnar han i opposition till Karl Knutsson Bonde och förespråkar istället Kristian den andre som kung i Sverige. Det finns vissa tecken på det i källorna. Men även Nils Jönsson dör 1450, samma år som sin bror. Så bara 2 år efter att de har varit riksföreståndare ett halvår så dör de båda 2. Och båda 2 ligger begravda i Uppsala. Och med deras död 1450 så försvinner ju de ut ur historien. Däremot så försvinner ju inte deras ett Oxenstierna ur den svenska historien, utan den fortlever ju, och som vi nämnde tidigare, bland annat genom att Bengts son Jöns Bengtsson blir ärkebiskop och även riksföreståndare vid 2 tillfällen efter Kristian den första. Och sen så kommer givetvis Axel Oxenstierna som kanske är den främsta representanten för den Oxenstiernska ätten, den som är mest berömd åtminstone, skulle jag väl kunna tänka mig.
Och kan väl också passa på att nämna att vill man se samtida avbildningar av de här, Nils och Bengt, då ska man bege sig till Tensta kyrka. Inte den Tensta i Stockholm, nej, utan Tensta kyrka ligger i Uppland.
Mm.
För det är nämligen en kyrka som bröderna skänkte ganska stora medel till, ekonomiska medel. Och där finns det avbildningar från 1430-talet tror jag det finns.
De är samtida alltså?
Samtida,
jaha. Mm. Har du någon bild där som du kan beskriva hur han såg ut?
Ja, de ser ut som dåtidens riddare.
Mm.
Vi ska se här. De ser verkligen ut som riddare, klädda som dåtidens riddare. Så att det var en ganska kostsam. Alltså, får man den typen av avbildningar i en sån förnäm kyrka så tänker jag att då måste de ha skänkt en ganska stor summa.
Titta, där har vi en avbildning av Bengt. Ser inte han lite rädd ut med den bilden nästan? Lite rädd och skamsen. Jag ska lägga upp den här bilden på Instagram så får jag lyssna.
Den måste vi lägga upp. Men det är ju fantastiskt bra att den är samtida.
Mm. Men om du skulle beskriva Bengt Jönsson Oxenstierna här då. Vi hade ju en bild på Kristoffer Bayern som du fick beskriva hans galoscher. Hur skulle du beskriva Bengt Jönsson Oxenstierna här? Han har någon form av tveskägg.
Han har tveskägg. Han har någon typ av, jag ska inte säga att det är, jo, någon typ av rustning är det ju faktiskt. Någon typ av riddarrustning.
Mm.
Så han ser ut att tillhöra någon typ av adelsfamilj, adelssläkte. Tight sa han som alla män, moderiktiga män bör ha vid den här tidpunkten. Han har stövlar av något slag och handskar. Så att,
han har väl avbildat som en ganska typ riddare, känns det som.
Ja, på något sätt. Han har någonting på ryggen, men jag vet inte vad det föreställer.
Mm. Så det här är då alltså Bengt Jönsson Oxenstierna, riksföreståndare i Sverige mellan januari 1448 och juni 1448 tillsammans med sin bror Nils Jönsson Oxenstierna. Och det är så, för jag gjorde ju en förfrågan på Twitter om folk verkligen tyckte att vi skulle göra ett avsnitt om de här två personerna. För de är ju ganska mycket en parentes i den svenska regentlängden i någon mening. Alltså de är riksföreståndare under ett halvår 1448. Och det är också det som gör, det blir liksom, det är svårt att hitta information om de här två personerna i liksom större sammanhang. Jag hittade inga artiklar i liksom i böcker, tidningarna, populärhistoria och liknande. Det finns inga kapitel tillägnade de här riksföreståndarna i någon av översiktsverken av Lars-Olof Larsson eller Dick Harrison eller liknande, utan det är ett pusslande. Däremot så finns det den fantastiska boken Ätterna, Oxenstierna och Vasa som verkligen i detalj går igenom hur, du har fastnat i den här bilden nu. Vad hittar du några andra goda detaljer i?
Vad är det där för någonting?
Det.
Ja, det.
Är inte det en oxe? Eller är det en Disney-figur?
Ja, alltså det ser ut som en Disney-figur. Nu måste lyssna, ursäkta oss. Vi har fastnat i en bild här.
Hamid har fastnat i en bild. Ja. Hela bilden av Bengt Jönsson Oxenstierna från Tensta kyrka.
Jag tror att det någon typ av helgon är det i alla fall. Santa Katarina tror jag det är. Någon typ av helgon befinner sig också i bilden. Men han var ju patronus, tror jag det kallas. När man är någon slags
beskyddare
av en kyrka. Jag känner att jag måste åka till Tensta kyrka i Uppland för att titta på den här målningen.
Jag tycker vi ska göra en live-podd från Tensta kyrka.
Det gör vi.
Eller du kan väl vlogga på något sätt. Göra någon sån story på Twitter eller Instagram där vi får följa med Hamid Safar på resan till Tensta kyrka för att kolla om det finns en Disney-figur i taket. Härligt. Med Bengt Jönsson Oxenstierna.
Mm.
Nåväl, Bengt och Nils Jönsson Oxenstierna är alltså två personer som nådde nästan så högt som man kan nå i den svenska politiska hierarkin. De valdes aldrig till kungar, men de var riksföreståndare under ett halvår 1448. Och därtill så var de ju riksråd, häradshövdingar, riddare, åtminstone Bengt var lagman. Och en av de kanske mäktigaste herrarna i den svenska adeln under 1400-talet. Lite sorgligt bortglömda, men det har vi försökt åtgärda i det här avsnittet genom att faktiskt prata om herr Bengt och herr Nils, riksföreståndare 1448. Så i nästa avsnitt så får vi se om vi tar oss någonstans närmare modern tid eller om vi fortfarande kommer stå i 1400-talet och stampa i ett par avsnitt till. Men fram tills ni hör oss igen om 2 veckor så får ni gärna gå in på våra sociala medier och kolla på bilderna som vi lägger upp. Bland annat ska vi lägga upp den här bilden på Bengt Jönsson Oxenstierna, så får ni själva avgöra om det är en Disney-figur eller inte. Vi finns på Instagram, på Twitter och på Facebook. Vi heter Kungar och Krig. Du heter Rektor Hamid på Facebook. Nu är jag trött i huvudet. Alltså. Du heter Rektor Hamid på Twitter. Jag heter Maxe som ett S på samma sociala medium. Vi finns också på Patreon där ni kan bli kungar, hertigar, grevar och lågadel och skänkar 20, 10, 5 eller 2. 20. Nej, jag släpper det här nu. Vi har spelat in 3 avsnitt på raken här. Vi släpper det här nu. Bli Patreons, gilla oss, gör vad ni vill. Gå ut i sommarvärmen och sola eller någonting, så hörs vi igen om 2 veckor. Hej då!
Ha det bra. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.